torsdag och det är dags för ännu ett avsnitt av Avanza-podden. Så välkomna! Ett avsnitt som spelas in på distans idag, Niklas, för jag tror inte du vill träffa mig.
Nej, kanske inte just idag. Jag tycker i vanliga fall att det är oerhört roligt såklart att träffa dig. Vi körde ju lite grann på distans under pandemiåret 2020 och nu får vi göra det igen, för du har ju gått och blivit lite småsjuk, Johanna. Så nu får jag liksom, nu får vi synas digitalt.
Ja, men korren tog mig till sist. Nu mår jag hyfsat. Jag blev lite nedslagen ett tag, men i några dagar, men nu har febern försvunnit och så, men jag låter ju fortfarande som, jag vet inte, anka sa du, Niklas, men lite täppt.
En liten anka så här.
Ja, men fruktansvärt täppt och ska såklart inte röra mig bland folk och smitta ner folk, eftersom det har gått mindre än en vecka sedan jag fick mitt besked. Men jag mår ganska bra. Jag är bara sjukt stressad över att jag inte har något luktsinne. Alltså jag tycker det är fruktansvärt. Jag har insett att man uppskattar inte luktsinnet. Man ger inte den uppskattning och kärlek det förtjänar förrän det är borta.
Nej, men exakt. Man brukar inte sakna korn förrän båset är tomt. Och man inser att mat och allting sånt där, det smakar ju oerhört mycket bättre med luktsinne. Man inser inte hur mycket man uppskattar det tills det är borta. Man kan inte lukta till så bra affärer på börsen heller. Så att det...
Nej, jag vet. Jag såg någon tweet här. Jag tror det var Johan Javeus på SCB som ju också har besökt podden. Han skrev så här, jag undrar om det finns någon påverkan på så här deo och parfymer och så, på att så många har förlorat luktsinnet, att man inte köper det liksom. Och jag känner faktiskt nästan lite tvärtom, för jag går runt här hemma i min sjukstuga och har ingen aning om hur jag luktar, så jag blir liksom extra noggrann med att så här duscha och tvätta och deo och allt vad det är, bara för att man har ingen aning om man luktar svett.
Och då kan man ju också säga, de som funderar på det här, deodoranter, ja, men där har vi ett Nivea i tyska Bayersdorf exempelvis. Då har vi Johan Javeus, han var ju också med här när det brann på marknaderna i fjol under coronakraschen. Nu har det ju gått ett år sedan då, som sen 20 februari när börsen började vika, men inte riktigt än 16 mars när börsen bottnade. Så det här är ju såklart ett avsnitt vi måste ha här framöver och blicka tillbaka lite grann på det här året som har gått och vad vi har lärt oss, reflektioner och lärdomar och vad vi kan lära oss framåt. Men främst och framförallt, Johanna, jag är väldigt glad att du mår bra i alla fall, och jag ser fram emot att se dig här på kontoret igen när du är fit for fight.
Ja, det ska bli riktigt skönt. Jag börjar tröttna på mina 55 kvadrat nu. Men det är inte vad vi ska prata om idag, utan idag ska vi prata om ett visst kuvert som har trillat ner i brevlådan, eller vanligtvis i den digitala brevlådan, nämligen det orangea kuvertet som ger dig en liten sammanställning över vad du har samlat ihop i din allmänna pension hittills, det vill säga inkomstpensionen och premiepensionen. Och så är det ett litet årsbokslut, kan man säga, för hur ställningen var vid årsskiftet och vad det var för pengar som trillade in förra året och vad din värdeutveckling har varit i framförallt premiepensionen då.
Ja, och det här tycker jag är intressant, för jag menar, förr om åren så brukade man ju skojsamt säga att de här orangea kuverten, de landade på hatthyllan, och det är strax under 8 miljoner orangea kuvert som går ut i Sverige, både till pensionssparare, yrkesverksamma då, men även till dagens pensionärer. Men i och med att börsen har ju blivit allt hetare, om man får säga så, intresset för börsen har ju stigit allt mer, så jag är ju ändå lite nyfiken på hur många som faktiskt läser det här. Och det är ju så att du kan ju faktiskt påverka din framtida ekonomi, framtida pension. Det är ju uppskjuten lön helt enkelt. Och jag menar, här har jag faktiskt unnat mig att skriva ut det här så att jag har mitt framför mig, och det är ju två sidor. Mm. Så det är ju inte jättemycket att liksom bita sig in i heller för att faktiskt börja försöka förstå det här.
Nej, det är det absolut inte. Det finns faktiskt inga ursäkter att inte slå ett getöga eller lite mer på sitt orangea kuvert, bara för att ta tillfället i akt helt enkelt att ge sitt lilla pensionssparande lite kärlek, eller lilla och lilla, det är för väldigt många människor det största sparandet vi har faktiskt totalt sett, om man räknar med både allmän pension och tjänstepension. Men vi brukar göra som så, Niklas, att vi går igenom våra orangea kuvert från topp till bott. bråttom.
Ja, och i år är det ju faktiskt extra trevligt, för jag tror mig vilja minnas att du var lite mallig i fjol. Tror jag.
Skulle aldrig ske.
Sen vet jag inte, det kan ju vara så att du har bättre utveckling än mig i år.
Det vet du nog att jag inte har. Och jag vill minnas att jag inte hade det förra året heller, bara att jag var helt säker på att jag skulle ha det.
Ja, så kan det nog ha varit. Jag tänker, du som lyssnar på det här poddavsnittet också, in på pensionsmyndigheten.se. Där kan du logga in med mobilt bank-ID eller Freja-ID och sen så hitta ditt orangea kuvert. För det blir ju extra bra om du lyssnar på den här podden och samtidigt faktiskt tar en kopp te eller kaffe och tar fram, eller saft om du vill, och ta fram det orangea kuvertet. För vi tänker att vi ska ju gå igenom det här tillsammans i avsnittet. Jag kan försöka om möjligt också att länka dit man går då i beskrivningen till det här poddavsnittet också, för att servera det på ett silverfat till er lyssnare.
Vilken service, vilken service. Men bara innan vi liksom går in här 90-gritti och går rad för rad ner i orangea kuvertet, så kanske vi ska bara sammanfatta, vad är det för pengar som går till den allmänna pensionen? Och här har ju du skrivit ett blogginlägg så överskådligt och bra på Avanza-bloggens sida. Orangea kuvertet, få koll på det på 5 minuter. Och allmän pension då, det är ju inkomstpension och premiepension. Premiepensionen är den delen du får välja över själv hur du placerar. Och här ska vi se. Avsättningen då till din allmänna pension, den är 18,5% av din inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Och vad innebär det? Jo, men det innebär 18,5% upp till ungefär 42 000 kronor per månad. Så däromkring, det är den avsättningen som då görs varje månad till din statliga pension. Och av de här 18,5% så går 16% eller procentenheter till 16% går till inkomstpensionen, som man inte kan påverka själv hur det placeras eller så, utan egentligen går de pengarna till dagens pensionärer helt enkelt. Men det blir som en skuld, som att staten har en pensionsskuld till dig då. Och 2,5% går till premiepensionen, som du alltså får bestämma över själv hur det placeras.
Ja, och vi har ju gnabbats kring det här genom åren också, och jag menar, jag ska inte vara otacksam, absolut inte, men jag har ju ibland sagt att tänk om, jag menar, av 18,5% här, att 16 går till inkomstpensionen som skrivs upp med inkomstindex i Sverige över tiden, kan man inte påverka alls. Och det är ju inte heller pengar som man får det här, utan det är ju pensionsrätter, för de här pengarna går till dagens pensionärer, och det är ju sunt så att säga, såklart. Och här har man rätterna då som blir som pengar, det är mycket fikonspråk här, den dagen man själv då ska gå i pension. Men tänk den här lilla 2,5% i premiepension. Tänk om man hade kunnat få 3% i premiepension och kunna välja hur man ska placera dem. För det är klart att om du skriver upp inkomstpensionen med 2,2% som nu senast, eller om du faktiskt investerar de här i aktiemarknaden och kanske kan få lite mer, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10%. Det är klart, det blir ju en stor skillnad. Och jag vill också lägga in här att den inkomsten som man kan tjäna då är lite mer än de här 42. Det var en bit där utöver, men det görs lite avdrag och sådär. Det är därför man kommer ner på de här 42. Det behöver man inte komma ihåg. Men om det är någon som känner att man har stenkoll på siffrorna och säger, aha, är det inte lite högre? Jo, men det görs lite avdrag. Så därav de här...
Däromkring.
Ja, exakt.
Precis. Ska vi gå in på själva kuvertet då?
Du, det tycker jag låter alldeles underbart. Jag har aldrig varit mer taggad på att gå in på årsbeskedet 2021.
Jajamän. Och då börjar det med att man får en översikt. Dina pensionskonton. Och så får man värdet på sin inkomstpension och sin premiepension vid 31 december 2019. Alltså innan ingången av 2020, vad värdet var då. Det är inte så mycket att orda om. Det är ju lite vad det är. Och sen kommer en rad med beslutad pensionsrätt för 2019. Och då kanske man funderar på, vad då beslutad pensionsrätt för 2019? Det är ju liksom
Jättelänge sedan.
två. Ja, precis. Men då får man tänka på att det här handlar ju om vilka pengar ska sättas in i systemet 2020, eller in på min pension 2020. Och det är ju de pengarna jag har tjänat ihop och förtjänat, eller vad man ska säga, pensionsrätterna jag har tjänat in under 2019, som ju då var, man måste ju liksom slutföra hela 2019 för att få en fastställd förvärvsinkomst och pensionsgrundad inkomst. Så deklarationen måste ju ha gjorts, så att säga, innan man kan besluta vad ska man få för det året. Och pensionen för 2019, deklarationen för 2019, den fastställdes ju under 2020, så att det är inte speciellt konstigt.
Nej, och det här tycker jag är bra, för jag menar, du har ju tidigare genom åren i din roll som sparekonom skrivit många av de här typerna av inläggen kring hur man ska tänka med det orangea kuvertet. Och just som du sa här, 2019, det är ju, man var ju mycket, mycket yngre då. Och det var ju ett tag sedan såklart. Men jag tycker att du sa det så himla bra nu. Det är ju den senaste deklarerade inkomsten. Därför att nu idag, Johanna, så fick jag faktiskt mitt besked från Skatteverket.
Nämen.
Och det trodde jag inte. Jag trodde att man skulle få det under nästa vecka. Men då när man tänker på det så inser man, just det är 2021 nu. Jag ska snart deklarera. Då stänger jag ju böckerna för 2020. Vad är det senaste året jag faktiskt har stängt böckerna? Det är min inkomst och mina avdrag och kostnader och allting fastställda. Jag deklarerade ju våren 2020 och det var ju för 2019. Där vet ju både jag och Skatteverket med 100% säkerhet vad hade jag för inkomster och vad gjorde jag för avdrag och hur blev det i slutändan. Och på det baseras ju, på inkomsten baseras ju pensionsrätterna. Så att inte konstigare än så helt enkelt. Men det är därför det gör att det släpar lite grann också.
Precis. Precis, så att även om man är liksom vill springa i förväg och så får man avvakta lite. Och när man har varit inne på arbetsmarknaden några år, då spelar ju det här mindre roll. Det kanske är mer tråkigt första året, så att säga, när det är lite viss eftersläpning. Men nu jobbade man ju för 3 år sedan, om jag jobbade förra året och i år, då spelar det inte jättestor roll. Men första året man har jobbat kanske man tycker att det är lite tråkigt. När man får det här kuvertet och det liksom inte riktigt har hänt något.
Och Johanna, när man ser på den här raden då också, beslutar pensionsrätt för 2019, då ser man ju inkomstpensionen är ju större än premiepensionen, och det är ju för precis det du sa här då, att 16 procentenheter, det är ju inkomstpensionen av de här 18,5, och sen 2,5 är premiepensionen då. Den fördelningen, det är därför man också ser att kolumnen och även då raden då för inkomstpensionen, kolumnen, är större än premiepensionen.
Precis.
Det är nysparandet in på kontot.
Det är ändå ett helt okej cashflow, måste man ju säga. Om man har jobbat heltid och sådär.
Säger du utan att rapportera vad det står för siffror där, men jag ser
Ja,
att det är trevligt även för mig.
men alltså, så här, hur man än vrider och vänder på det, så är 18,5% av ens inkomst ett ganska bra sparande, så att säga. Alltså oavsett om man har en hög eller lite lägre inkomst, så blir det ju, jag ska inte säga gratis sparande, för det är det absolut inte, för man har ju jobbat för det. Men det kan ju upplevas som att, oj, ja, men det där har jag ju inte riktigt möjlighet att spara privat med varje månad. Så i den meningen så
Och nu sa du ju, oavsett om man har låg eller hög inkomst eller kanske någonstans där mitt emellan, har man just hög inkomst spelar det ju inte riktigt någon roll, för det här normaliseras ju lite grann i och med att du har det här taket då. Det är som att du går in i en bostad som är anpassad för en kortväxt människa, och så får du gå liksom med huka, du går på huk hela tiden och sådär, för du kan inte stå upprätt i den här bostaden upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Sen får du ju inte någon mer avsättning till allmän pension. Därför blir ju tjänstepensionen viktig, och här kan vi ju bara marknadsföra, göra lite reklam för att det är oerhört viktigt. Det är lite off topic för det här avsnittet just när det är orangea kuvertet. Men det är fortfarande oerhört viktigt att säkerställa att man har en tjänstepension i sin anställning. Nu såg jag på Pensionsmyndighetens hemsida som 9 av 10 har det. Men det innebär att 1 av 10 inte har det. Ja. Man kanske har haft det i gamla anställningar men inte i sin nuvarande. Och det är ju oerhört viktigt, speciellt om man har en hög inkomst och man tror att ja, men jag har ju en hög inkomst, jag kommer ju kunna leva loppan på ålderns höst. Nej, det är inte alls säkert. Du kanske slår i taket och sen har du ingen tjänstepensionsavsättning. Och även om det inte är så att man har hög inkomst och vill leva loppan, det är jätteviktigt att stämma av att man faktiskt har en tjänstepension.
Ja, men det är superviktigt. Som du säger, det är jätteviktigt för höginkomsttagare eftersom det finns ett tak på allmän pension. Men det är också jätteviktigt för låg- och medelinkomsttagare eftersom den allmänna pensionen kommer förmodligen inte bli... Det kanske går att överleva på, men inte att leva på. Det är ju två olika saker faktiskt, överleva mot att leva.
Ja, och här finns det statistik på Premiepensionens hemsida också, där man ser hur höga pensionerna är för kvinnor och män och en herrans massa statistik, även de här, jag tror det var 7 750 000 brev som gick ut, jag sa nästan 8. Men med lite olika statistik där, och där kan man ju också se att pensionerna låg mellan 11 och 14 000 i månaden, och det är klart att då vill man ju ha några tusenlappar till i tjänstepension för att det ska väga upp och ändå blir det någorlunda dräglig pension som faktiskt går att leva på.
Så, ska vi gå vidare då till nästa rad. Arvsvinst från avlidnas pensionskonto. Och det är helt enkelt att när en person avlider så fördelas pengarna som finns på den här personens pensionskonto ut i form av arvsvinster till övriga pensionssparare, pensionärer i samma årskull, helt enkelt. Så att är du lite yngre så kommer ju den här arvsvinstraden ha ett lite mindre belopp, tack och lov, eftersom det är färre i din årskull som har gått bort. Också för att det är lägre kapital som de avlidna har samlat ihop. Men tack och lov så är det ju mer ovanligt, så att säga.
Ja, jag tycker nästan att det är klart att det här är ju vad det är, men när jag satt och skrev det här blogginlägget då och skulle förklara de här olika punkterna på beskedet, så bara reflekterade jag över det här med arvsvinst. Det låter lite makabert kan jag tycka. Jag vill ju egentligen att det ska vara arvsvinst från avlidnas pensionskonto noll varenda år, om man hade fått välja såklart. Men ja, du förklarade det bra där.
Ja, men ett ordval som man kanske skulle kunna justera, eller alltså Pensionsmyndigheten skulle kunna.
Arvsfördelning.
Ja, det. Administrations- och fondavgift är nästa rad. Och det är ju alltså den totala avgiften som man har betalat för administrationen av den allmänna pensionen och den avgift som fondbolaget har tagit ut i premiepensionen. Och här vill jag minnas att den här administrationsavgiften, det är en procentuell avgift, men den kan som mest uppgå till 100 kronor per år, tror jag, som man betalar till Pensionsmyndigheten kan man säga för att de ska administrera det här. Ungefär. Ja, jag ska inte ta gift på det. Men sen så är det ju fondavgiften då i premiepensionen. Det är väl på premiepensionssidan som det är en administrationsavgift till Pensionsmyndigheten och sen själva fondavgiften. Men precis som du har skrivit här i blogginlägget så är det ju som så att fonderna inom premiepensionen är ganska kraftigt rabatterade i många fall.
Ja, och här är det viktigt, och man ser ju inte en stjärna, en sån asterisk, och då kan man ju kika lite längre ner. Här ingår x antal kronor i rabatt för fondavgiften för 2019, och det är klart att den summan på premiepensionen lär ju alltid vara större, alltså det kostnadsuttaget, än på inkomstpensionen, i och med att det är fonder tingar en förvaltningsavgift, alltså avgift för sparande i fonder, även om det är kraftigt rabatterat då.
Ja.
Helt
Ja,
enkelt.
så är det. Men som sagt, det är ju rabatterade avgifter i premiepensionssystemet. Jag tror att det är som så att taket för vad fondavgiften får vara är för aktiefonder maximalt 0,89%. 0,62% för en blandfond och 0,42% för en räntefond. Så att om vi tar aktiefond då, max 0,89%, det är en ganska låg förvaltningsavgift om man jämför med vad många aktivt förvaltade aktiefonder har på den som ordinarie pris så att säga. Men om de vill vara med på Pensionsmyndighetens plattform så får de snällt rabattera.
Ja, och nu drar jag det här kortet. Jag tar inte gift på det här, men jag är ganska säker på att det är så att om du har en avgift på under, eller en förvaltningsavgift på under 0,15% eller 15 punkter så behöver du inte rabattera. Och där kan vi också säga att vi har ju tre fonder i premiepensionen och vi har ju inte behövt rabattera någon av dem, för de har varit så billiga redan.
Precis, precis. Så det är ju trevligt. Det är trevligt, men de kostar ju alltså då, som Niklas säger, way below 0,89. Utan det är kring 0,10 eller någonting, 0,15. Däromkring. Next. Då kommer vi till den trevliga raden värdeförändring. Och det är alltså vilken värdeförändring man hade på sin inkomstpension och sin premiepension under förra året. Inte insättningar utan ren värdeförändring. Och ja, det
Ja.
står också i kronor och ja.
Nej, och där förklarade det där lite grann bara som skillnaden då mellan beslutad pensionsrätt för 2019 och värdeförändring, att den beslutade pensionsrätten för 2019 så, ganska högst upp där, det är ju lite grann att jämföra med nysparande. Alltså vad får jag för pengar in i mitt sparande? Medan värdeförändringen här är, men de pengar som redan är investerade i aktier eller fonder, hur mycket har värdet på dem förändrats under det senaste året? Och då var det väl 2,2% var på inkomstpensionen, och sen premiepensionen, den beror ju såklart på vilka fonder du har valt, upp till fem fonder eller AP7 Såfan då, statens årskullsförvaltningsalternativ, om du inte har gjort ett aktivt val, och det beror ju såklart på hur väl de fonderna har gått. Så det är ju, kan ju jämföras då med avkastningen på ens befintliga investeringar helt enkelt. Så nysparande kontra avkastning på befintligt sparande.
Hur ser det ut för dig? För mig är fortfarande värdeförändringen på inkomstpensionen större än den för premiepensionen. Men jag antar att det om ett antal år kommer att jämna ut sig. Om man ponerar att man ändå får lite plusår på börsen och att premiepensionen växer betydligt snabbare än vad inkomstpensionen gör.
Men du, vad roligt att du frågar. Då ska du få ett exakt svar. Min premiepension är 46,497327% högre. Jag bjöd på en massiv mängd av decimaler. Jag vet att du älskar när jag använder många decimaler. Så att 46,5.
Kan du förenkla det där för min lite coronasega hjärna?
Min premiepension, värdeförändringen där var alltså 40, för, nästan 47% högre än värdeförändringen på inkomstpensionen under 2019.
Nämen.
2020.
Ja, och min är inkomstpensionens värdeförändring är dubbelt så hög som premiepensionens värdeförändring för mig. Men jag skulle säga det att jag har ju faktiskt 5 år av universitetsstudier där jag knappt hade någon inkomst som ju faktiskt är ganska påtagligt när jag kollar på och sen 1 år när jag reste runt och höll på, ja, jag vet inte vad jag höll på med riktigt. Och det märks väldigt tydligt i orangea kuvertet att jag.
Jo, och sen är det ju så här, jag menar, du har ju lång tid på din sida, och jag menar, i takt med den fina utbildningen så är det ju oftast så. Det är klart, man kan ju utbilda sig också för att man vill och känner för, och att man tycker att det är ett intressant jobb, men som kanske inte är ett välavlönat jobb. Och så är det ju, alla läser ju inte en viss utbildning bara för att det är en hög lön när man kommer ut såklart. Men rimligtvis kan man ju anta att om det är så att man studerar på universitet eller högre studier överlag, att man kanske ändå kan förvänta sig en lite högre lönetillväxt under sitt yrkesverksamma liv, och då kanske man också faktiskt betalar igen den investeringen man gjorde och det uteblivna sparandet. Men det är klart att vill man vara på den absolut säkra sidan och få en mycket finare pensionsslant den dagen man går i pension, då kan man ju om man vill sätta av lite eget pensionssparande när man är i unga år. Och varför jag säger det, det är ju för att även om man kompenserar för det här senare i livet, så vet vi ju att tid och avkastning är de två viktigaste faktorerna för
Som
en
dunderhonung.
som dunderhonung. Och det innebär att du behöver inte sätta av speciellt mycket pengar som ung heller till pension. I och med att tiden gör det större delen av jobbet. Så vill man, har man lite ont i magen, det behöver man förmodligen inte ha. Eller känner man bara att ja, men jag har ju ekonomiska resurser faktiskt. Det blir ju pengar över varje månad. Jag vill tänka på mitt framtida jag. Ja, men sätt av det i sådana fall. Nu är inte pensionssparande avdragsgillt längre. De flesta sparar i aktier eller fonder på ett investeringssparkonto som är kontot kostnadsfritt.
Kunde inte sagt det bättre själv.
Plötsligt
Så
händer det.
plötsligt händer det. Nej, och som Niklas säger, ofta behöver man inte ha ångest, men ett sätt att slippa ångest är ju att ha kontroll på situationen i den meningen att man är medveten om vad man har och vad man inte har och hur prognosen ser ut och så vidare. Och då är ju minpension.se också ett jättebra verktyg för att gå in och göra en pensionsprognos. Och då är det ju som så att ju längre man har kvar till pensionsålder, desto osäkrare blir ju den här prognosen såklart, eftersom det är så mycket som kan hända på längs med vägen som kan påverka högre lön, lägre lön, ja, you name it, avkastning. Det är så många osäkerhetsfaktorer, men det ger i alla fall något visst hum om hur man ligger till i dagsläget. Och det ska ju sägas att det här orangea kuvertet, det innehåller ju bara allmänna pensionen, inte den så viktiga tjänstepensionen eller eventuellt privatsparande.
Ja, och där kan man ju på minpension.se, då, där kan du ju peta in alla de här värdena och där ger ju de fullmakt då, så att de tar ju in informationen. Men är det någon information som saknas, eller du kanske har ett eget sparande på något, någonstans som inte kommer med, så kan man ju peta in det själv också. Så får du en fin simulering då på vad du kan tänkas förvänta dig. Och jag kan tänka mig också att yngre människor känner att orangea kuvertet, jo, okej, det åker in i en pärm, så pass duktig vill jag ändå vara att jag sparar det, för jag förstår att det är en viktig handling. Men jag skjuter det här på framtiden, jag är ju så ung. Sen finns det förmodligen väldigt många som inte tänker så, men om man skulle tänka så vill jag ändå bara skjutsa med här att man har ju sån oerhört stor möjlighet att göra stor förändring genom att göra en liten skillnad i unga dagar. Ju yngre man är, desto mindre behöver man liksom lägga ner för att det ska bli ett stort slutresultat. Men ju äldre man är, ju närmare pensionen man är, desto mindre kommer man kunna påverka själv. Så ju yngre, desto mer kan du påverka. Tänk på det framtida jag. Desto äldre, desto mindre kommer man också att kunna påverka för att man har mindre tid på sin sida helt enkelt.
Och ju större uppoffring eller desto större insats krävs för att påverka.
Jo.
Ja, då har vi snart gått igenom hela första tabellen då. För efter den här värdeförändring, då får man liksom ett utgångsvärde. Vad ens inkomstpension och vad ens premiepension var värt 2020 12/31, alltså nu vid senaste årsskiftet. Och då är ju det för de allra flesta, eftersom förra året var ett plusår, högre än vad ingångsvärdet var. Man har fått lite insättningar under året i form av pensionsrätter för 2019, alltså man har haft ett nysparande. Och man har förhoppningsvis haft en positiv avkastning. Man har i alla fall haft det på inkomstpensionen och förhoppningsvis också på premiepensionen. Och så får man då ett totalvärde, vad man vid årsskiftet hade summa i intjänad allmän pension. Och då kan vi ju gå vidare till nästa tabell, för vi var ju inne lite på det här med värdeutvecklingen på premiepensionen, som förhoppningsvis var positiv vid förra året. Den var i alla fall det för snittsparan, så att säga. Premiepensionskonto 2020 12/31. Man ser sina val. Vad är det man har för fonder i premiepensionen? Man ser värdet och värdeutvecklingen som man hade under förra året i procent. Man ser fondavgiften på den eller de fonderna man har. Det kan vara max 5 fonder har man rätt att ha. Och så ser man ett totalvärde. Och så kan man också se vad den genomsnittliga pensionsspararen hade för avkastning under förra året. Och där kan jag ju säga att jag hade sämre än den genomsnittliga spararen. Även om jag känner mig väldigt mycket som en snittsparare i och med att jag bara har AP7 Sofa, alltså förhandsalternativet. Och den avkastade 5% förra året. Den genomsnittliga spararen hade en avkastning på 6%.
Ja, och här kan man ju ha då upp till 5 olika fonder, eller så kanske man bara har AP7 Sofan då, eller statens årskullsförvaltningsalternativ, och det är ju inte fel det heller. Och då ser man ju också värdet på de olika fonderna som är investerat där i. Man ser värdeutvecklingen i procent per fond också, för då kan man se vilka som har gått bäst och vilka som kanske har gått sämre. Den här fondavgiften i procent, där ser vi ju också att de är ju kraftigt rabatterade i förhållande till vad de kostar på stan om man sparar i dem själv utanför premiepensionssystemet. Och längst ner så ser man ju den genomsnittliga avgiften, och den kan man ju ställa i relation då till den genomsnittliga pensionsspararen som man också ser. Är det nu så att man har en betydligt sämre kursutveckling än den genomsnittliga pensionsspararen samtidigt som man har en högre fondavgift i förhållande till den genomsnittliga pensionsspararen, så kan man ju alltid ta en funderare. Och vad är då ett rättvist tidsspann? Ja, 3 till 5 år, och jag kanske lutar mig snarare mera mot 5 år, som jag tycker kanske mer är av en rättvis tidsperiod att bedöma en fond helt enkelt. Så är det så att man har varit yrkesverksam ett antal år, ja men kika upp de tidigare beskeden då, de ser man väldigt, väldigt enkelt på Pensionsmyndighetens hemsida. Och sen ser du ju vald fördelning i procent, det är ju alltså den fördelning du en gång i tiden valde när du valde de här olika fonderna, om du har gjort ett aktivt val. Är du soffliggare och inte har gjort ett aktivt val, i folkmun soffliggare, så som jag sa här innan, man behöver inte ha dåligt samvete då heller. Så det är inte negativ klang med det här uttrycket i folkmun då, soffliggare. Och längst ut till höger så ser man aktuell fördelning i procent. För det är ju så här att har man 5 fonder och 20% i varje fond, det är så att alla väger lika mycket initialt. Ja, men en fond går jättebra, en annan går upp lite grann, en annan är oförändrad och en sjunker i värde. Så det innebär ju att den här fördelningen, den förändras ju egentligen samma sekund som pengarna landar i de här olika fonderna. Så det är därför du ser vilken fördelning valde du och hur ser fördelningen ut idag. Så att om du har en fond som du valde 20% fördelning och den har 25% fördelning idag, ja då kan du ju räkna ut att den har ju gått bättre och några andra har gått sämre. Och vill man då, ja men jag vill ha en likaviktning, ja men okej då, logga in på Pensionsmyndighetens hemsida då och gör ett sånt byte då, så att du kanske rebalanserar, som vi på fikonspråk kallar det för, en gång i kvartalet, en gång i halvåret, egentligen en gång om året räcker förmodligen mycket gott och väl. Så man behöver liksom inte, vi behöver inte skapa en större uppförsbacke än vad det behöver vara. Men en gång om året i samband med att man får årsbeskedet, logga in och kolla, vill du ha likaviktat? Ja men byt då, så att det blir en likaviktning igen. Så att du inte får en sumobrottare på relingen på en liten eka. En av de här 5 som väger jättemycket, och om några år så kanske de 4 andra väger lite. Och det var ju inte alls vad du tänkte när du en gång i tiden valde de här 5 fonderna.
Nej, men helt klart det där. Har man bestämt sig för en likaviktad fördelning så kan det ju finnas anledning att justera, eller så vill man inte alls ha en likaviktad fördelning utan är nöjd med den fördelningen man har nu. Men det är alltid bra att bli lite uppmärksammad på de val man gjort och hur man lägger till. Någonting som jag vill påtala, det är den genomsnittliga pensionsspararen. Jag är inte helt säker på att jag tycker att det är ett jättebra mått att använda sig av. För jag menar, många av oss som lyssnar på den här podden, av vad vi förstår från de lyssnarreaktioner och så vi får, är liksom yngre eller medelålders. I alla fall har ganska, ja men mer än 10-15 år kvar till pensionering. Och då tycker jag, det har vi varit ganska tydliga med här, att man bör ha 100% aktiefonder i premiepensionen. Det är det som förväntas ge en högst avkastning. Absolut, lite högre risk än räntefonder och så vidare, men man har tiden på sin sida. Så att det är ganska rimligt att ha 100% aktiefond i i premiepensionen. Men den genomsnittliga pensionsspararen, det är ju även pensionssparare som inte har aktiefonder, så att säga. Så att jag vet inte hur stor påverkan det gör på marginalen sådär, men ja, det är i alla fall ett mått som har sina svagheter. Precis som alla andra jämförelsemått, det finns styrkor och svagheter. Men att man då ett plusår går lite bättre om man har aktie exponering. Det kanske är ganska naturligt.
Ja, nej, men det där är en jättebra poäng och det ligger mycket i det att man får tänka på det. Liksom. Är det så att man är nära pension eller att man kanske till och med är pensionär och att man har viktat om, och det gör ju AP7 Sofan också, för det är ju statens årskullsförvaltningsalternativ som är den här klassiska: ju närmare pensionen du kommer, desto mer av kapitalet omfördelas och omallokeras till räntefonder, så man tar ner risken ju närmare pensionen du kommer. Så den här snittsiffran, precis som du säger, den innehåller ju en del ränteplaceringar också. Och ju äldre Sverige blir som kollektiv, desto mer ränteexponering lär det ju också finnas i den genomsnittssiffran. Så det är en väldigt god poäng.
Precis. Och ändå har jag med Sofan alltså inte lyckats slå den här snittspararen. Varför har Sofan haft en förhållandevis låg avkastning 2020 då med sina 5%, eller var det 4 till och med, då måste jag kika här. Ja, knappt 5, men de har avrundat till 5%.
De avrundar uppåt alltså.
Ja, men det var så här 4,8 eller någonting. Ja, men det är ju för att det är en global fond. Och globalfonder, även om de avkastningsmässigt, alltså all världens börser, marknader steg ju under förra året. Men något annat som hände, det är ju att kronan stärktes ganska kraftigt mot både dollarn och euron. Och då agerar ju det lite ryggsäck och dämpar avkastningen man får i svenska kronor av att investera i en global fond. Så det är helt enkelt valutaexponeringen där som gjorde att avkastningen i kronor inte blev bättre än då knappt 5%. Och när jag kikar runt lite över övriga index globalfonder så ligger det ju i den här raden som avkastningen var under fjolåret.
Ja, och det intressanta där som en liten kuriosa, det vet jag har sagt tidigare här också, men det svenska kronan började stärkas mot dollarn, eller om man vill prata om vice versa, det är ju vad är hönan och vad är fjädern, eller hönan och ägget. Men det är ju att den började ju stärkas den 23 mars och amerikanska börsen bottnade 23 mars, några dagar efter Sverige som bottnade 16 mars. Vad är då poängen, Niklas? Ingen aning, men jag tycker att det är roligt. Vet
Ja.
du?
Ja, men det brukar ju vara så att liksom kronan går lite svagare i kristider eller vad man ska säga. Men
Ja.
fjolåret var ju ett undantag där.
Ja, för det ser ju ut som det är ju liksom en liten, vi är ett litet öppet exportberoende land där uppe i norr där det är svinkallt och ingen vill bo, och alla ska man inte säga, men som pratar om Sverige, sammanblandar oss med Schweiz. Det såg vi när Spotify listades på Nysed och höjde de schweizisk flagg. Och det är ju så, när det är lite risk off i marknaden och man flyr risk, då säljer man ju ofta svenska kronor och ofta flyr man till dollar, och när det är risk on, då brukar det flöda ut dollar för att man åker in i exotiska tillväxtmarknader och sådär, men även svenska kronor helt enkelt. Och förra året, som du sa, dollarn försvagades i och med att investeringarna görs i dollar men redovisas i svenska kronor. Så ja, då fick ni stryka lite på fötterna. Då blev det de här nästan 5% på soffan. Och 6% för snittet. Och det där skiftar ju genom åren, så att säga. Eller över åren.
Ja, vi har väl en ganska samstämmig syn där att valutarisk eller valutaexponering och så länge den är liksom rimlig, det tenderar att jämna ut sig.
Ja, och där ska vi ju också bara påminna ytterligare en kort utsvävning. Men när man investerar i enskilda aktier på börsen och det är svenska bolag, då tänker de, men då har jag ingen valutarisk, fast det har man ju för att bolagen säljer ju över hela världen. Så att de har ju intäkter i en herrans massa olika länder, ofta i euro eller dollar, som de sen redovisar i svenska kronor när de släpper sina rapporter. Så att det har man ju även där. Men Johanna, får jag bjuda på ett kort statistikbatteri?
Shoot.
perfekt. Antal pensionärer med allmän pension, 2,3 miljoner personer i december 2020. Det här förstår ni då från Pensionsmyndighetens hemsida. Antal personer som har tjänat in allmän pension i Sverige, 5,9 miljoner personer intjänande året 2019 då. Genomsnittlig allmän pension, den vi har pratat om idag då, orange kuvertet, före skatt. Alla ligger på 13 200 per månad i januari 2021. Kvinnor ligger på 11 800 och män ligger på 14 800. Det skiljer alltså 3 000 kronor dem emellan. Vi ska komma ihåg att kvinnor kanske ofta jobbar lite deltid, man är mammaledig och sådär också när det kommer till barn, plus att kvinnor lever längre.
Det här är utbetalt nu alltså, eller?
Januari 2021.
Alltså de som får pension nu?
Ja.
Ja, och då var det ju ännu större skillnader när de kvinnorna tjänade in till sin pension. Kanske ännu vanligare att man jobbade deltid och så vidare.
Ja, och det här brukar man ju ofta prata om, det just det här med deltidsfällan. Och jag är lite nyfiken på hur många föräldrar, hur många mammor där ute som jobbar 100% kontra kanske lite mindre än 100%, åtminstone de första småbarnsåren, för att få livspusslet att gå ihop. Och det här är ändå viktigt att tänka på.
Det är det, men ska tilläggas, så första det är 4,5 år eller någonting, då får man liten kompensation om man jobbar deltid. Min hjärna är inte riktigt med mig, jag vet benämningen för det. Föräldraersättning, någonting. Så att är det någon gång man ska jobba deltid, så är det liksom fram till barnet är ungefär 4 år eller så. Man kan läsa vidare på Pensionsmyndighetens hemsida om vad det exakt är som gäller. Men där kan man få lite extra ersättning.
Ja, men det låter ju jättebra. Och det är ju så att på deras hemsida så har de också skrivit väldigt bra information i olika livssituationer. Där barn är en sådan såklart, arbetslöshet är en annan, egenföretagande är ju en tredje, exempelvis utlandsflytt är ytterligare en. Så att är man lite extra nyfiken, in och förkovra sig där, jag tycker att det var väldigt intressant. Sen har vi genomsnittlig total pension före skatt. Vi har ju då pratat om hur viktigt det är med tjänstepensionen som väger upp då, så att totalen blir dräglig. Och då kan vi säga, Johanna, det här är senaste rapporterat 2018 då, men då var det 17 600. Kvinnor låg på 14 500 och män låg på 21 100. Ytterligare en sån här liten kuriosa, det är tillgångar i inkomstpensionssystemet. Där har vi 10 213 miljarder 2019. Så det är ändå ganska mycket pengar där i. Totalt antal pensionssparare inom premiepensionen, det vill säga där man får välja fonder själv, är 6,2 miljoner sparare. Marknadsvärdet på fonderna är 1 579 miljarder. Och sen skriver de ju antal fonder av 482. Det ska ju bantas väldigt kraftigt. Men det här var en litet statistikbatteri ändå som jag tycker var intressant. En till som jag vill bjuda på, det är medelpensioneringsåldern.
Mm-hmm.
Vi brukar säga att man går i pension vid 65 och vissa kanske kör 66-67, man börjar prata om 69. Medelpensionsåldern 2019, Johanna, var 64,6 år.
I see. Den lär bara krypa uppåt.
Och ju yngre man är, desto större möjlighet har man ju att påverka och spara en liten slant själv. Så då kan man bestämma alldeles själv när man vill gå i pension. Och det är klart att beroende på vad man har för jobb och sådär, är det ett hårt fysiskt krävande jobb, då kanske man inte orkar jättelångt upp i åren. Men alltså, om man tycker att det är buskul, då kanske man vill jobba långt efter 67 eller 69. Men det bästa tycker jag är, det är när man får styra över sin egen tid själv utefter vad som passar en själv. Och den möjligheten skapar man sig själv genom att i sådana fall spara lite grann själv i unga år, för då behöver man inte sätta av så mycket pengar. Då sköter tiden och avkastningen, skapar den största magin och gör jobbet åt dig.
Det sköter sig självt. Och tiden eller året för när man får ta ut den allmänna pensionen, det håller på att höjas. Det är 61, så höjs det till 62, 63 och sen i slutändan tror jag det ska bli 67. 67 någonting, så att 65, 67. Så att vill man liksom inte vara beroende av det, så handlar det ju om att, som Niklas säger, ha ett eget pensionskapital. Eller eget och eget. Man har ju ett eget i det allmänna också, men ett vid sidan av.
Ja, och här kan vi bara avslutningsvis säga, då kommer någon kanske fundera, okej, måste man ha något speciellt konto då, eller hur funkar det där? Och pensionssparande är ju inte avdragsgillt längre. Det är faktiskt det om du inte har tjänstepension via arbetsgivaren, men det är en annan diskussion. Men annars så är det ju inte det, så att du kan ju ha det på vilket konto du vill, och som vi sa här, investeringssparkontot kostnadsfritt är det vanligaste, och så kan man ha lite sparande i aktier och fonder. Måste du ha någon form av mental bokföring och sätta en digital post-it-lapp på kontot och säga att det här är pensionspengar? Nej, det måste du inte, men de flesta tycker att det känns bra, för då vet man, och det är sannolikhet att man nallar, fastnar med fingrarna i syltburken är mindre. Men du kanske bara har en påse pengar, långsiktigt sparande genom livet, som du inte sätter någon titel eller post-it-lapp på, och det kan ju vara en trygghet en dag om du går i pension.
Då har vi gått igenom hela första sidan av orangea kuvertet, och nästa är egentligen bara en sammanfattning av det som den informationen som du har sett på sida 1.
Ja, men Johanna, då har vi ju faktiskt gått igenom det här väldigt delikata, gemytliga beskedet som man ändå får en gång om året och kan få reflektera och fundera och kampera sinsemellan varandra och se vem av vännerna som lyckades bäst eller mindre bra och sådär. Det är ingen tävling såklart, men det är alltid, åtminstone oss emellan, så är det lite roligt att se.
Vi kan ju säga det, du lyckades ju betydligt bättre än vad jag gjorde i år, eller
Ja,
förra året.
och det var väl ren tur i det här fallet. Men jag hoppas väl ändå att när man har lyssnat på det här avsnittet, om man tidigare har känt att det är lite komplicerat det här beskedet, att det klarnade lite grann och att vi avmystifierade det hela lite grann. Det är lite kul att kika på det här.
Det är det, det är det. Om inte annat så är det ett sparande som man kanske inte har stenkoll på hur mycket det faktiskt är värt. Så med det sagt så får vi väl säga lycka till med läsningen av just ditt orangea kuvert. Kolla gärna in på minpension.se, gör en pensionsprognos. Ja, ge pensionen en halvtimme kärlek, det förtjänar den.
Ge din pension en halvtimmas kärlek, det förtjänar den. Johanna, det återstår bara för mig att säga, krya på dig nu, jag vill ha dig back in the game very soon. Och till dig som lyssnade på det här, stort tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs snart igen.
Hej då!
Hej då!